tror jag flyttar på flygelhornet en halv meter. Ingen dag är den andra lik. Inte när man läser evangelierna och kanske inte för oss heller. Nya testamentet inleds med fyra evangelier som återberättar det som hände Jesus och hans lärjungar. Och ingen dag var den andra lik. Men det var en dag som stod ut, som var annorlunda, som betydde någonting extra. Det finns en berättelse, ett underverk som återberättas av alla fyra evangelierna. Och det är den där berättelsen om hur Jesus mättade 5000 män plus kvinnor och barn. Med vad då? Jo, 5 bröd och 2 fiskar. Det där fick lärjungarna att tappa hakan. Det där återberättar alla evangelierna. Matteus, Markus och Lukas, de berättar om det här. Och Johannes gör det också. Men han fortsätter också och berättar lite om vad som hände dagen efter. Hur folk fortsatte att prata om det där som de var med om igår. Det där märkliga. Och det där samtalet dagen efter, det är våran bibeltext idag. Men för att förstå den så kan det vara värt att faktiskt påminna oss om vad var det som hände dagen innan. Det som hände, det var ju att som vanligt så var det massor med människor runt omkring Jesus. Skaror kom för att lyssna till honom och vara med honom. Och Markus berättar att det var så mycket folk att Jesus och lärjungarna knappt hade tid att äta mat. Framåt eftermiddagen så vänder sig lärjungarna till Jesus och säger att det är nog dags att börja avsluta dagens program så att folk kan ta sig in till byarna och samhällena här omkring och skaffa mat. Det är då Jesus överraskar lärjungarna. Och det är ju inget ovanligt, det sker ju ganska ofta att han liksom ser på saker på ett så annorlunda sätt. Så Jesus, han vänder sig till lärjungarna och säger: de behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta. Vad sa du, Jesus? Lärjungarna tittar förvånat på varandra. Gör ett snabbt överslag. Och Filippos konstaterar: det räcker inte med bröd för 200 denarer. Om de ska få en bit var. Alltså, det går inte. Det är omöjligt. Våra resurser räcker inte till. Vi kan inte fixa mat till alla de här. Det är då Andreas kliver fram. Och man måste ju ändå säga till hans försvar att han bemödar sig om att hitta en lösning. Andreas väljer att se det som ändå går att göra. Det är inte mycket, men han har hittat en pojk. Och vi läser i Johannes kapitel 6, vers 9. Här är en pojk som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men så säger han ju ändå själv det som alla ser. Vad räcker det till så många? Och jag tänker att det blir ganska tyst där och då. Det är lite nästan pinsamt eller komiskt. Här har vi ett hav av människor. Och vad gör Andreas? Ja, vi har ju inte mycket, men den här killen, han har ju 5 kornbröd och 2 fiskar. De tittar på varandra, de tittar på Jesus. Det är helt tyst. Till dess Jesus säger: låt folket slå sig ner. Och Johannes konstaterar: det var gott om gräs på den platsen. Det blir som Jesus sagt, alla slår sig ner. Det är ett hav av människor på den här bergsluttningen. Och Jesus vänder sig till den där pojken som står kvar. Han har inte mycket. Men det han har, det räcker gott och väl. Det gör det om vi överlåter det vi har i Jesu händer. Jesus, han tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, säger Johannes. Och häpna konstaterar lärjungarna att det inte bara räckte till åt alla. Det blev också 12 korgar över. Det är ett massivt under. Det här stod ut. Och Matteus, Markus, Lukas och Johannes återberättar detta. Det här var en dag som stod ut. Och jag tänker att den här dagen så fick lärjungarna en viktig lektion i problemlösning i Guds rike. Helt kort. Räkna med Jesus. Alltså bedöm aldrig dina problem och utmaningar utifrån dina egna resurser och tillgångar. Räkna med Jesus. Lärjungarna, de såg till vad de hade och konstaterade att inte ens 200 denarer skulle räcka. Och så ville de sända iväg folkskaran. De räknade folket, de räknade pengarna. Men till en början med så räknade de inte med Jesus. Men så kliver en av dem fram och visar på den väg som är den kristna församlingens väg. Nämligen överlåt det du har till Jesus. Och när lärjungarna till sist överlämnar det lilla och futtiga de har, så välsignar Jesus Kristus själv det. Så att det räcker till alla. Och inte nog med det, det blev över. De flesta av oss, vi upplever oss ganska otillräckliga. Behoven i våran värld, i våran omgivning är enorm. Och likt lärjungarna så märker jag och hör jag hur vi ofta tänker att det vi själva är och har, det är för litet, det är otillräckligt. Vår förmåga, våra möjligheter, de är högst begränsade. Och det är de nästan alltid. Det är som att vi nästan aldrig har de resurser vi skulle behöva för de utmaningar som vi har. Våra begränsade resurser matchar inte upp mot behoven. Men den där dagen så lärde sig lärjungarna något som kyrkan i alla tider har övat på att leva i. Och det handlar om att Guds rikes framväxt hänger inte på våra tillgångar, utan på Guds förmåga att välsigna det som vi kan tycka är litet och obetydligt och oansenligt. Överlämna det du har till Jesus. Han är den som gör alldeles utmärkt vin av vanligt vatten. Han formar ledarskapet till sin församling av ett gäng ganska ruffiga fiskare, rebeller och skattefifflare. Han är den som använder David till att besegra Goliat. Han tar en pojks matsäck och det räcker och blir över. Lärjungarnas bristfälliga resurser överlämnas till Jesus som välsignar och det räcker. Räkna inte bort dig själv. Räkna inte bort det du har blivit anförtrodd, det du bär på i ditt liv. Använd det till Guds ära i vår värld. Överlämna det i Jesu händer. En tredje lärdom, tänker jag, det är tacka Gud för det du har. Det är värt att notera ordningen som saker sker i den här berättelsen. Tacksägelsen föregår undret. Jesus tog brödet och fiskarna och så tackade han för det där lilla. Och det här var innan någonting fantastiskt hade skett. Alltså tacksamheten för det otillräckliga som samlats in föregår undret. Jesus, han är genuint tacksam för det som överlämnas i hans händer. Jesus tackar Gud för det lilla. Och här står vi som troende idag. Och vi får lära tillsammans med den världsvida kyrkan att räkna med Jesus, att överlämna det vi har i hans händer och tacka Gud för det vi faktiskt har. Jesus har omsorg om hela människan. Han vill möta oss till ande, själ och kropp. Och det är klart, när jag den här veckan sitter och förbereder den här predikan och läser i tidningen om att allt färre ensamstående föräldrar kan äta sig mätta, då undrar jag, vad har de här texterna för tilltal till oss som kyrka idag? Kanske att du ska överlämna dig själv med det du har och vara med på måndagar och hjälpa till i öppen kyrka, vad vet jag. Men det där var det som hände igår. Simon och Veronica, de börjar läsa nästa dag. Och nu kliver vi in i det som är dagens bibeltext. Nästa dag så står folk där igen. Under natten så har Jesus och hans lärjungar försvunnit till andra sidan sjön. Och det är en annan historia. Men de är där. Men folket har inte märkt det. Så på morgonen när solen stiger upp så är folk på fötterna och man börjar leta efter Jesus. Men de hittar honom inte förrän de kommer till Kapernaum. Och det som sen följer i Johannes evangeliet kapitel 6, det är en ganska märklig dialog. Det börjar med att Jesus lite krasst säger så här. Jag säger er sanningen. Ni söker inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av brödet och bli mätta. Alltså, det är ju för att få mat som ni kommer hit. Ni är ju inte intresserade av mig. Alltså, ni söker efter bröd och ni är egentligen inte intresserade av vem jag är. Det är som att Jesus anmärker på att de som söker honom, de drivs av alldeles för kortsiktiga och för själviska motiv. Så säger han, arbeta inte för den mat som tar slut. Och här går det här samtalet in i en annan dimension på något sätt. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv. Och som människosonen ska ge er. Okej, verkar folk tänka. Vad ska vi då göra för att få del av det bröd som du har att ge? Så de frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Alltså, vad ska vi göra om vi vill arbeta för Gud? Vad är det för arbete eller uppgift eller för verk som du har för oss? Att arbeta, det är ju att jobba och anstränga sig för att få del av någon lön och ersättning. Vad ska vi göra? Och då svarar Jesus, detta är Guds verk. Detta är det arbete som ni har att göra. Att ni tror på den som han har sänt. Det arbete som vi människor tilldelas i Guds rike, det är att tro och lita på Jesus. För att få del av det Gud har att ge, så behöver ni tro. Lita på mig. Men responsen i den här texten är ganska tveksam. Varför ska vi göra det? Alltså, varför skulle vi tro på dig, Jesus? Hur skulle vi kunna göra det? Vad kan du göra? Visa vad du går för. Och sen så kan vi överväga om vi är beredda att tro och lita på dig. Och så är det någon i gänget som börjar återkoppla, inte till det där massiva brödundret dagen innan, utan till ett annat brödunder längre tillbaks i historien. I det där brödundret i öknen. Vad är det står? Då våra fäder fick manna att äta, som det står skrivet, han gav dem bröd från himlen att äta. Och följ med nu, vi gör en liten utvikning till. Vi går tillbaka till Gamla testamentet. Det här med manna, några av er kanske har hört talas om det, inte alla. Det finns en berättelse i Gamla testamentet när Israels folk i all hast, hals över huvudet, har fått fly från Egypten. Då drar de rakt ut i öknen i riktning mot det de tror är löfteslandet. Men bara några dagar ut i öknen så sinar förråden. Ryggsäckarna är tomma. Och hungriga så vänder de sig till Mose och Gud i en desperat situation. Och då läser vi från andra Mosebok kapitel 16. Då Gud säger, jag har hört israeliternas knot, säg till dem. Imorgon bitti ska ni få så mycket bröd ni behöver. Och då ska ni inse att jag är Herren, er Gud. På morgonen låg det dagg runt omkring i lägret. Och när daggen hade torkat så låg det ute i öknen något tunt och frasigt. Tunt som rimfrost på marken. Och när israeliterna såg det så frågade de varandra, vad är det här? Eftersom de inte visste vad det var. Mose sa till dem, det är den mat som Herren ger er att äta. Israeliterna kallade brödet för manna. Det liknade korianderfrö. Det var vitt och smakade som honungskaka. På ett helt oväntat sätt, förunderligt sätt, så förser Gud folket med bröd. Den mat de behövde. Bröd är ju basfödan, åtminstone på Bibelns tid. Vad händer om vi inte får mat? Man blir trött, några av oss blir ganska ordentligt griniga och sen blir vi allt svagare och till slut så går vi under. Vi behöver bröd för att leva, så enkelt är det. Och Jesus lärde oss att be, Herre ge oss idag det bröd vi behöver. Tillbaks nu till Johannes evangel kapitel 6. Folket undrar, Jesus, vad kan du göra? Vi minns ju förr hur Gud gav folket manna, liksom. Vad kan du göra? Och när någon i gruppen här börjar prata om manna och brödet från himlen, då tar samtalet en ny vändning. Och Jesus, han säger så här: jag säger er sanningen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd, det är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de: Herre, ge oss alltid det brödet. Och Jesus sa: jag är livets bröd. Alltså, jag är den som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Jag är brödet som kan mätta en hungrande människa. Jag är den som kan tillfredsställa dina djupaste behov. Och rakt in i vår kultur av skräpmat och hetsätande så säger Jesus: jag är livets bröd. Jag är den du behöver för att orka en dag till. Att vara med Jesus mättar. Det väcker livsmod. Det väcker livsglädje. Inte undra på att folket bad: Herre, ge oss alltid det brödet. Och så ber vi: Herre, ge oss. Och samtidigt så kan vi bara konstatera att det är många som inte är helt tillfreds. Trots att vi i Sverige har det materiellt sett okej eller rent av bra. Trots vårt relativa välstånd så hungrar vi. Vi längtar efter mer. För några år sedan så stötte jag på en studie gjord i en amerikansk kontext som heter Reveal. En intressant undersökning där en grupp forskare fick uppdraget att undersöka sambandet mellan kyrkligt engagemang och andlig mognad och tillväxt. Hur hänger det där ihop? Kan man mäta andlig mognad? Nej, det kan man inte göra. Men man kan ställa massa frågor och så kan man få en indikation på hur... Och andlig mognad definieras här som en kärlek till Gud och mina medmänniskor. Och hypotesen innan man började, det var den här att med kyrkligt engagemang, alltså ett ökat deltagande över tid i kyrklig verksamhet, kommer också göra att människor växer och utvecklas i sin kristna tro. Att de här kurvorna skulle gå parallellt. Hänger ni med? Det var liksom en hypotes man hade. Att församlingsaktiviteter, bara detta att vara med, också gör någonting med mitt andliga liv. Och det här är en stor undersökning med 11 000 svarande i 7 församlingar, sådana här megakyrkor. Med ett stort fokus på gudstjänsten. Och resultatet visade sig vara lite häpnadsväckande. För initialt så går kurvorna åt samma håll. Kyrkan och församlingsgemenskapen och att finnas med, det berikar mitt andliga liv. Men så händer något. Och en av de överraskande slutsatserna i den här rapporten är den här. Att ett ökat deltagande i kyrkans aktiviteter innebär inte per automatik att man växer i kärlek till Gud och sina medmänniskor. Alltså, församlingsaktiviteter leder inte per automatik till ett rikt andligt liv. Att vara aktivt engagerad är ingen garanti för att jag långsiktigt utvecklas till en bättre version av mig själv. Att jag växer i andlig mognad, i kärlek till Gud och mina medmänniskor. Och man kan fundera på varför inte. Det är inte så konstigt om man grunnar på det. Och i den här rapporten så säger de: nej, men det är klart, det avgörande är ju inte min närhet till kyrkan, utan min närhet till Jesus Kristus. Andlig mognad handlar om närheten till Jesus Kristus. För han är den som är livets bröd som kan mätta och ge kraft att gå den väg Gud vill. Kyrkan spelar ofta en viktig och avgörande roll, i synnerhet i början på den andliga resan. För vi möter Jesus i de troendes gemenskap. Och det mötet är omvälvande, det kan vara läkande, livgivande. Samlingarna i församlingen blir till heliga mötesplatser där vi upptäcker allt mer av Jesus och lär känna honom tillsammans med andra. Men i takt med att jag som kristen och troende växer och utvecklas så kommer jag också att stå allt mer på egna ben. Och kyrkans roll förändras något. Visst, församlingen förblir mitt andliga hem, men jag får en annan relation och roll. Något förvånande så skriver den här forskargruppen att vi blev överraskade över att personliga andliga vanor och rutiner spelade så avgörande roll då de visade sig vara den viktigaste faktorn bakom andlig tillväxt. För att växa som troende så är det av största vikt att hitta egna personliga vanor som hjälper mig att fördjupa min relation till Jesus. Där kan gudstjänsten vara en sån andlig vana. Men det är inte mängden kyrkliga aktiviteter i sig som hjälper mig. För gemenskapen i kyrkan är ofullkomlig och det går att bli frustrerad och besviken på andra troende. Det går att bli frustrerad och besviken på kyrkliga ledare och pastorer. Hör mig rätt, det är inte ovidkommande att fira gudstjänst, inte alls. En gudstjänst har en positiv och förvandlande kraft. Om det är en del i hur jag vänder mig till Jesus. Det behöver inte vara svårt eller komplicerat, men det räcker inte att fira gudstjänst av slentrian eller bara finnas med i en verksamhet. Det avgörande är det att jag själv vänder mitt inre mot Jesus. Att jag söker mig nära honom. Att jag lär mig att uppmärksamma hur han finns med i min vardag, i min helg. Och det finns god vägledning till detta. Men det finns inga råd som passar för alla överallt. Utan du behöver hitta din väg. Du behöver utveckla egna andliga övningar, vanor och rutiner som hjälper dig att leva med Jesus. Och upptäcka hur han finns där vid din sida. Andliga övningar som hjälper dig att dras allt djupare in i Kristusmysteriet. Jesus, han är det bröd som kom ner från himlen för att ge liv. Och för att få del av det Jesus har att ge så behöver vi bara tro. Lita på honom. Räkna med honom och sök dig nära honom. Det är dagens predikan. Brasset, välkomna fram. Vi ska få lyssna till... Välkomna fram, ni kan söka er uppåt hit så ska vi alldeles strax få lyssna till er. Vi kommer att få lyssna till ett musikstycke som sen kommer att gå över i att vi också kommer att få med och lovsjunga. Och vi gör som vanligt. I avslutningen av vår gudstjänst så ger vi utrymme till varandra att gensvara på det vi upplever att Gud har talat till oss om. Man kan söka sig fram till korset, till ljusbäraren, tända ett ljus, be en stilla bön. För sig själv, sina nära och kära, för världen. Det finns också en böneplats längst ner på eran högra sida. Där det finns förebedjare som gärna ber med dig. Så välkommen. Herre, tack att vi får komma till dig. Som människor har gjort i alla tider. Vi kommer för att vi hungrar och törstar. Vi har materiella behov, men vi har också andliga behov. Och tack att du är den som möter oss på alla plan i vårt liv. Tack att du har omsorg om oss. Vi får kasta våra bekymmer på dig. Och du är den som kom ner till världen för att ge liv. Hjälp oss att räkna med dig. Tack att vi får överlämna oss själva i dina barmhärtiga och goda händer. Och tack att du i tacksamhet tar emot varje människa som öppnar sitt hjärta för dig. Amen.